Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebandypodd. Den här gången har vi med oss en riktig klubbikon, Kasper Hedlund. Han är lagkapten i Mullsjö, han har spelat hela sin karriär i samma klubb. Han har varit med och spelat 7 slutspel och gjort 12 säsonger i SSL. Kasper och hela Mullsjö är ju helt övertygade om att de stora framgångarna väntar runt hörnet. Kasper skrev ju nyligen på ett nytt 2-årskontrakt. Vi pratar om det och mycket annat. Nu tänker jag att det är dags att vi sätter igång detta avsnittet. Nu kör vi!
Ja, Kasper, välkommen till min innebandypodd.
Tack så mycket.
Hur är läget idag?
Jo, det är bara bra. Jag tog ett litet break här från hemmakontoret och bytte stol här en meter i sidled ungefär. Så att, nej, det är speciellt men annars är det bra.
Ja, jobbar du hemma alltid eller nu under corona?
Ja, sen i november har vi jobbat mestadels hemifrån. Jag har varit på kontoret ett fåtal tillfällen men annars är det hemifrån.
Ja, hur fungerar det då?
Nej, men det fungerar bra. Jag tycker jag kan göra mina arbetsuppgifter hemifrån och på distans. Sitter sambon rakt över här så att vi går varandra på nerverna ibland. Men annars funkar det väldigt bra.
Ja. Du fick ditt jobb genom Heidi Light som var huvudsponsor till Mullsjö en gång i tiden. Kan du berätta om hur du hamnade där du är idag?
Det var väl egentligen när jag var nykläckt student och skulle skriva mitt första A-lagskontrakt. Och jag fick en möjlighet att få en anställning på Heidlights lager kan man säga, som är en Heidlights belysningsföretag från Bankeryd som länge var huvudsponsor och även involverad i namnet kan man säga. Fick en tjänst där och började jobba på lagret, jobbade där i 1,5 år och sen har jag jobbat på inköpsavdelning och jobbat där nu i 8 år då. Och jag hade firat faktiskt 10 år på Electro Elko Heidlight och nu i juni här. Så att tiden går och det var länge sedan studenten.
Ja. Hur fungerar det att vara elitspelare och jobba? Är det en bra kombination eller?
Nej men alltså absolut, det är ju allas vardag. Sen är det nog väldigt, väldigt individuellt tror jag. Det är nog vad man vill ha för vardag. Men det är klart att kombinera ett arbetsliv och en innebandy vardag är en utmaning. Och du behöver ha en förstående arbetsgivare som förstår att du är borta mycket. Så att det är absolut två saker som behöver fungera ihop på ett bra sätt. Och jag har haft förmånen att jobba på ett företag som har varit extremt toleranta och extremt förstående i min privata situation med innebandyn. Samtidigt som jag är noga på att skilja på de sakerna. Att jag är inte på min arbetsplats för att jag spelar innebandy utan jag är där för att jag vill göra ett bra jobb och försöka utvecklas där också. Och det har de även låtit mig göra vilket är jättekul och väldigt tacksam för.
Jobbar du heltid eller hur?
Jag är heltidsanställd. Sen är det såklart att nu är jag tjänsteman och kontorstjänst där det handlar om att jag gör mina uppgifter. Men vi har ju, det är klart att när vi spelar mot Höllviken, en vardag borta. Liksom, det är klart att jag behöver gå tidigare och vissa dagar i veckan som vi tränar etc. Så att det är klart att det blir en del frånvaro. Men det handlar om att jag sköter mitt jobb och den tiden får jag ta igen någon annanstans.
Mm. 12 säsonger i SSL har du fått ihop. Det är ju bra jobbat.
Ja, det började tidigt där. Det var precis i gymnasiet, nu började gymnasiet där som vi tog steget upp. Så att, det har blivit några stycken nu. Man tänker inte på det alltid, men det börjar bli, man känner sig som en yngling ibland, men det är man ju verkligen inte längre.
Nej, du, vad är du, 28 nu och ändå räknar in 12 säsonger. Det är snyggt jobbat. Jag funderar på vilket som är störst egentligen. Ja, det är klart att det är störst för dig att du har spelat 12 säsonger. Men att Mullsjö har spelat 12 säsonger i SSL, det är ju... Om man backar bandet så är det ganska otroligt egentligen vilken resa Mullsjö AIS innebandy har gjort. Mm. Eller hur?
Ja, alltså det är ju som sagt, jag är ju uppvuxen i Mullsjö. Jag var ju en liten knatte. När jag var en liten knatte så var ju Mullsjö en förortsförening till Jönköping. Och det var man duktig i, så som jag såg det på innebandyn i Jönköpingstrakten, så var man en duktig junior. Mullsjö hade alltid bra juniorverksamhet i och med Mullsjögymnasiet. Men var man en duktig junior så var steget att om man gjorde det bra ifrån sig i Mullsjö så kunde man gå till JIK som spelade på högsta nivån och hade landslagsspelare. Då var det dit steget man tog. Så var det någon som stack ut i Mullsjö så blev man upplockad av JIK. Lite tvärtom också, var det någon som inte riktigt platsade i JIK eller om det var någon som var lite på nedåtgående i karriären, så gick de till Mullsjö lite för att trappa ner. Men någonstans där i min gymnasieålder när jag började komma upp i A-laget så började det vända lite. De hade väl lite ekonomiska problem och de började gå neråt lite samtidigt som våran klubb tog mer fart och blev bättre och bättre. Så att där någonstans blev det ett litet byte i det. Och det har ju varit otroligt, och från vad vi var till vad vi är nu är ju så otroligt häftigt. Och jag tror att en av de största anledningarna till att vi är där vi är idag, det tror jag att vi hade personer runt vårt arrangemang, runt vårt lag, runt vår klubb och förening där det fanns en stor gemenskap som var otroliga visionärer. Det fanns en stark gemenskap, men det fanns också personer som vågade tro. Det fanns personer som vågade. Folk kallade oss dumma i huvudet när vi var lindansarlag och precis klarat oss kvar i SSL vårt första år. Och våra personer runt omkring föreningen, Jesper Axell, Harald Karlsson, många runt mediateamet som bara liksom, vi ska hitåt, vi ska långt bort. Och man tyckte, ja, lugna er lite nu. Men det var någonstans den där visionen och drivet som har genomsyrat föreningen, tycker jag, på ett sånt otroligt bra sätt. Och det är det som tror jag har gjort att vi kommit hit, att vi vågade drömma liksom.
Mm. Ja, nej, jag kan bara skriva under på det, eller vad man säger. Jag minns också alla de här hängivna personerna, allt från Majs-TV med Andreas Karlsson och just det här drivet att det var flera föreningsmänniskor som verkligen trodde på det här och
ville göra bra saker och ville göra, om det så var intervjuer, om det så var att vi skulle vara först med media, så var det en grej. Då var det en del för att vi ska framåt. Alltså det var ett väldigt driv kring föreningen och personer och en gemenskap som skapade ett otroligt driv.
Ja, precis. Några av mina första minnen av Mullsjö när man började härja uppåt i seriesystemet, det var ju de här legendariska kvalmatcherna mellan Älvstranden och Mullsjö. Älvstranden var ju topplag på den tiden, kanske lite bortglömd där då, men från Göteborg. Och du minns de matcherna också, va, eller?
Ja, alltså Älvstranden kom jag, så som jag kommer ihåg det, när vi var ett topplag i division 1 som det var tidigare. Det var tre division 1-serier, då var det ju, jag kommer ihåg i sin linda när Färjestaden, Älvstranden, de här lagen var de som vi tampades med i division 1. Kom ihåg, och Färjestaden vet jag gick upp något år innan där Kim Nilsson gjorde sina 90 poäng till exempel i division 1 där. Men då kommer jag ihåg den här alltså ett av de största antiklimaxen tror jag någonsin har varit i ett kval innebandy. Det var ju när Mullsjö mötte Älvstranden på hemmaplan. Det här var också, ska tilläggas, att det här var i det året där serien skulle utökas från 12 till 14 lag. Så det var att alla division 1-ettor skulle inte behöva kval, utan de skulle gå rakt upp och ett lag rakt ur från SSL. Så då blir det ett skift, ett plus på två då upp. Nej, men då var det att Mullsjö mötte Älvstranden i sista omgången. Vi hade Linköping som var i Mellerstad, eller i Linköping var också inblandade. Och då var det, hade Älvstranden vunnit efter full tid så hade de gått upp. Hade det blivit kryss efter hela matchen, då hade Linköping gått upp. Och Mullsjö behövde en sudden vinst eller en vinst efter full tid. Så matchen är ju, de har ju packat in i lilla Gunnarsvallen, de har ju packat in. Ja, långt över vad som får vara där. Det var tur det inte var något brandskyddsombud. Satt ungefär så här i något hörn där liksom. Men det var så mycket folk. Och så är det ju en svängig match fram och tillbaka. Massa mål. Slutar med att Mullsjö har powerplay i slutet av matchen. Och jag tror det var någon kille som hette Ola i Älvstranden som petade in en boll med 16 sekunder kvar. Och Älvstranden är uppe på den då efter full tid.
Och då, ja, de leder typ med...
Ja, de gör ju mål. Alltså, Älvstranden tar ju ledningen med typ 15-16 sekunder kvar. Och liksom, de har det här. Det här är liksom... Då är de uppe.
Ja.
I den stunden är de uppe. Det som händer då är att de vinner tekningen. Och deras back, rightade kapten, kan berätta en jätterolig historia om honom sen, skickar iväg den här bollen upp till våran målvakt. Till målvakten. Rullar ut den, Christian Kvist rullar ut den till Holt, tror jag det var, som lägger ner den till Gabriel Moberg, en gammal JIK-spelare, som skickar upp den i nättaket på ett lopp av 4 sekunder ungefär. Och då har Mullsjö kvitterat igen och då är Älvstranden ute när den tiden går ut sen. Så tiden går ut, Älvstranden är ute, inget att spela för, men då börjar sadden och då helt plötsligt är Linköping inne i spelet, att om det blir kryss efter full tid så kommer de gå upp. Men då är det ju då Kim Hadelund avgör ju med, tror jag, 50 sekunder kvar eller någonting. Han tar bollen från halva plan i. Och med Kims slagskott så är han ju farlig från egen plan halva ungefär i den där lilla Nyhemshallen. Så bombar in ett slagskott rätt upp i nättaket och så går Mullsjö vidare liksom. Eller går upp, rättare sagt.
Ja, det är ju den här otroliga situationen som uppstår i de här kvalen. Ja, om vi får hålla oss kvar, jag vill komma tillbaka till det här. Jag vill minnas att just Älvstranden var med om ett helt brutalt märkligt kval något år tidigare där de spelar i Lundbystrand och det är ett avgörande läge och båda lagen, ska vi säga, är det Älvstranden och så är det Finspång och Umeå och Balrog. Och det är något liknande. Och jag tror det är Umeå, tror jag det är, som tar ut målvakten för att vinna. Och då gör Älvstranden mål i tombur och tar SSL-platsen. Men om vi får komma tillbaka till den här situationen som är en klassisk situation. Man tar ledningen och är i SSL med 16 sekunder kvar och vinner tekningen. Och, ja.
det jag kan berätta om den där Älvstranden kaptenen, det är ju att jag har ett ganska bra minne och jag har ganska bra ansiktsminne. Så att jag, för 2 år sedan, rullade vi ju in inför en Pixbo-match på Partille Golfklubb. Det här är på Partille Golfklubb. Och sen så rullar vi in liksom gänget och så har vi våra kläder på oss och liksom, så att man ser väl att det är ett lag som kommer liksom. Och så står en kille i en bagagelucka där och bara tja, vad är ni, vilka är ni liksom? Och vi bara Mullsjö innebandy, sa han. Och då bara kollar jag lite på honom så känner jag igen honom. Jag bara, ja men det vet ju du vilka vi är, var det inte du som... Och han bara, du kan gå vidare. Och bara liksom, det räcker nu. Nu kan du gå vidare. Då var det han, den backen, jag kommer inte ihåg vad han heter, men då var det den backen som hade sopat iväg den bollen när de hade vunnit teken.
Nej, men jag minns ju att det var flera lagkamrater som inte tyckte att han skulle få åka med i bussen hem. Lite på skämt och lite på allvar. Att just den här situationen, att man kanske inte är förberedd. Man vinner tekningen, man har kontroll på bollen och har ingen plan vad man ska göra.
Jag har empati för honom, jag vet hur det känns. Jag har några sådana tyvärr också, på mitt eget konto. Så. Ja.
Mullsjö då, alltså 12 säsonger högsta serien. Du har spelat också 12 säsonger. Vad har hänt under den här resan? Ni har gått från att vara ingenting till att vara en utmanare till att vinna. Vad kan du beskriva den resan som Mölksjö har gjort?
Nej, men jag tror någonstans att som sagt, det började med att vissa personer började tro. Sen ska det tilläggas att det första jag tycker med Mölksjö, som kanske inte alla vet om idag, det är att Mölksjö hade aldrig varit där de är idag utan två saker. Det är dels Mullsjögymnasiet. Hade vi inte haft Mullsjögymnasiet, där vi hade otroligt kompetenta tränare, där vi samlade otroligt mycket jätteduktiga ungdomar som kom från hela landet, som jag tror kanske inte många vet kommer till Mullsjögymnasiet likt ett RIG nu. Där vi hade ett otroligt bra utbildnings, liksom ett dragplåster till vår klubb och till det här området. Det är det ena. Sen det andra är att vi hade en entreprenör och en investerare som investerade i vår arena, alltså i vår hall, som byggdes till någonting som heter Nyhemsveckan, som är ett kristet stort läger. Då byggde de den till klubben, eller till Mullsjö och till det här lägret då. Utan de två så hade vi aldrig kunnat vara där vi var. Då har vi fått en plattform för att växa. Sen resan som har gjorts har ju, som jag sa, med höga ambitioner, med mål, med visioner. Sen har det också varit att, tror jag också, att vi kom också över, det var viktigt att vi kom över knölen i att, eftersom att innebandy inte är någon ekonomisk, man kommer kanske inte till klubbar för att tjäna massa pengar, utan man har varit tvungen att locka med något annat. Och där har vi lyckats komma över det sportsliga krönet i att vi har varit ett attraktivt lag att spela i på grund av vår publik, de upplevelserna, draget kring kommunen, draget kring att spela i Mullsjö, det är någonting. Det är en otrolig gemenskap i klubben och vi är liksom bygdens lag, vi är lilla Mullsjös lag. Jag har ju förskollärare som tyckte att titta på våra matcher som är hur involverade innebandy som helst, men hade det varit handboll hade de antagligen kollat på handboll, för det är bygdens lag och det skapar en otrolig gemenskap och ett engagemang. Och sen när vi väl har kommit över den sportsliga krönet, då har vi kunnat locka bättre spelare och kompetenta spelare utan att göra det via ekonomiska medel, om du förstår vad jag menar. Så det är en resa som jag är väldigt stolt över att vi har gjort, att vi har inte kommit över en resa för att någon investerare som la massa pengar i att nu ska vi bli bra och sen skapa bättre spelare, mer andra bra spelare. Det är en häftig resa.
Mm. Jag tycker det är jätteintressant att lyssna på det. Det stämmer ju det här med om man tar ett gymnasium, för det innebär ju också att man, precis som du är inne på, att man har kompetenta ledare och de är ju anställda också. Mm. Och det är ju väldigt vanligt att man kan göra en kombo då, att har man ett sånt gymnasium så kan man också fungera som juniortränare eller A-lagstränare i områdets lag. Så att ha den här, och att man har en elitverksamhet då på ungdomssidan då, är ju en jättebra byggsten att ha då. Men jag minns ju när den här hallen skulle komma till då, och den här, det är ju en vecka om året då som det är möten, och att man bygger en inomhushall då för detta då, för innan hade man väl tält och sånt här.
Exakt, det var ju tält som var 25 år gammalt, för det här är ju jättetraditions liksom. Det är ju ett jättestort kristet möte som där folk vallfärdar ju från hela Sverige liksom till det här mötet, så att det är ett otroligt stort läger.
Ja.
Precis.
Nej, precis, för jag minns ju att företrädare för Mullsjö innebandy inte skrattade, men de tyckte nästan det var för bra för att vara sant, att här får vi nästan en hall till skänks då, och det enda problemet är att den är fullbokad under en vecka, 10 dagar. Där vi inte kommer in i hallen. Det är haken på något sätt.
Ja.
Och
det är ju någonstans. De har den faktiskt 3 månader. Så vi är ju inte där under 3 månader kan man säga. Men just att utan den plattformen, alltså utan den investeringen från den här privatpersonen, Anders Andersson heter han, som liksom utan det hade vi inte varit där vi är idag. Alltså det hade inte funkat, för jag tror inte vår kommun hade kunnat liksom, och att vi kan, alltså att vi kan få det att koka. Det här är också utanför Mullsjö, det här är inte ens mitt i Mullsjö, så att vi kan få liksom 1500 pers på en slutspelsmatch mitt ute i ingenstans, det är ju sjukt häftigt alltså. Det är grymt häftigt.
Mm. Också ett tydligt, vad ska man säga, inte signal, men det säger ju också en hel del hur det är för innebanden. Jag menar, det du beskriver, om man tar storstäderna, har du tufft med att finna sin plats i systemet, medan ni då är en självklarhet i området. Om du går in på ICA och handlar eller och har på dig en overall, alla vet ju att vad du representerar.
Mm. Ja, det är väl en av de sakerna som jag kan tycka är, alltså det är väl det som gör, en av de sakerna som också är fint med ens idrott, och det sätter lite perspektiv på ens idrottande också, att man gör någonting som betyder mycket, man märker att det betyder mycket för andra personer, och jag tar väldigt allvarligt på sånt, att det får absolut inte gå till en överdrift, men det handlar ju också om att man har ett ansvar i att du representerar människor som för mig också kanske lite lättare, det är också lättare för mig att känna så som är från bygden, min, alltså, förstår du, jag som är därifrån, jag har ju varit i Mullsjö liksom hela mitt liv och jag är uppvuxen i där, så det är klart, jag är ett bekant ansikte, min mamma är ett bekant ansikte, jag är inte heller bara liksom en spelare som kom in när jag var 23, utan jag har gått hela ledet liksom, så att det är klart att jag bär det utan på kroppen liksom när jag representerar vår klubb.
Nej, men det är, hur ska man säga, här sitter jag i Göteborg och vi kämpar ju egentligen varje dag om att vi ska få existera som idrott i Göteborg. Alltså vi möts ju av frågetecken egentligen överallt. Det är väl just i Mölnlycke där så är ju innebandyn accepterad. Men jag känner ju av många gånger en, jag vet inte om man ska kalla det attityd, men bland många spelare som kommer från storstäderna så är man så, man ber nästan om ursäkt för att man håller på med innebandy. Man nästan pratar ner sig själv att det är väl ingenting det jag håller på med. Men jag tänker i såna här städer, områden där innebandy verkligen är på kartan. Jag tänker i Falun, jag tänker i Mullsjö. Mm. Jag tänker också egentligen i Varberg. Mm. Ja, vi har ju fler ställen, men det är så självklart att innebandy är en del av allt.
Mm. Och min teori bakom det tror jag mer handlar om, så det handlar nog mer om liksom stadsuppbyggnaden och storleken och vad det är för. Alltså det jag försökte säga innan var att det handlade nog inte om att de som är 55 plus, 60 plus i våran förening brinner för innebandy från början. Utan det handlar om att i de mindre bygderna så, man vill ha sammanhang. Jag tror man har ett större behov av att hitta ett sammanhang och en gemenskap och sluta upp kring någonting. Och att få ha någonting att vara stolt över. Att jag är härifrån och det är känt för det här, för att vi är duktiga på detta. Och det tror jag är någonting som de stora städerna har lite svårare att bygga kring. För den gemenskapen finns inte. Så kolla på, det finns ju samma exempel om man tar, det finns ju mycket bandyorter. Alltså det finns ju många gamla sporter där. Motorsport, speedway, Kristianstad, handboll, jättebra exempel. Handboll är ju ingenting, du läser ju inte det mycket i media heller. Men i Kristianstad, där vet man, där är det handboll som gäller. Där är varenda företag, där är det handboll som gäller. Så att det har mycket att göra med, tror jag, själva samhällets konkurrens kring de sakerna. Och sen är det såklart att när det väl blir uppslutning kring innebandy, det är jättemånga som sen ser vilken fantastisk sport det är. Men det är nog inte där kärnan är.
Nej.
Tror inte jag i alla fall.
Nej.
Tyvärr.
Ja, nej, precis. Nej, men det är ju så här att jag tror inte det är så många ute i landet som har haft möjlighet att komma till eran hemmahall och uppleva vad som skapas när det är mycket folk på era matcher, men det är ju helt fantastiskt. Och jag misstänker att väldigt många spelare i SSL är lite avundsjuka på vilken gryta det blir många gånger på era matcher.
Ja, och framförallt skulle jag säga slutspelen. Alltså framförallt i slutspelen, att det blir något annat. Alltså att det blir... Det som jag ser som är våran styrka, det är att jag tror många andra kan ha väldigt mycket publik. Jag tar Linköping som exempel. De är bra på att fylla sin hall till viss del, men de har väldigt... Det är mycket åskådare. Det är inte så mycket supportrar. Våran sittplatspublik är väldigt engagerad. Och det är det som jag tror skapar den goda stämningen. Det är klart vi har en klack som hjälper till och höjer stämningen, absolut. Men våran sittplatspublik är mer passionerad och mer involverad. Så det upplever jag i alla fall. Och det är man ju supertacksam för. Om man pratar det här kring... Jag har väl sagt det till vissa i min närhet. Men om man pratar... Det är många utifrån som frågar, när tror du att innebandyn blir, när tar vi steget, när liksom blir det större, när blir det mer ekonomiskt drag? Och jag har en ganska tydlig teori om vad jag tror är när det kommer hända. Utan min och den är ganska enkel. Min teori är att innebandy kommer bli stort när företagsledare som bestämmer vart pengar ska gå. När de bestämmer vart pengar ska gå, när den generationen som bestämmer vart företagspengar ska gå är innebandygenerationen. Det är inte förrän då vi kommer se en skillnad. För att företagsledare och näringsliv som bestämmer vart pengar ska gå nu, om du drar ett tvärsnitt mellan de personerna så är de inte en innebandygeneration där innebandy har varit någonting stort. Och det har hänt väldigt mycket sedan de var ungdomar till att de är äldre nu. Men däremot om jag, eller jag tror de som är 10 år yngre än mig eller 5 år yngre än mig, när den tvärsnittet ur den generationen, när de är 45-50 och får bestämma vart företags pengar ska gå, då kommer det vara mycket lättare att för det är då dit kunder vill gå, det är då dit, för jag tror det handlar mycket om företagspengar, tror jag, för att få ekonomi i det.
Ja, just det.
Det är min teori bakom det, jag tror det kommer lyfta.
Ni har väl ganska mycket företag bakom er i klubben, va?
Ja, hyfsat. Alltså inte abnormt, men hyfsat.
Du skrev ett nytt tvåårskontrakt för någon månad sedan här. Varför gjorde du det?
Nej, men det var väl för att jag kände att... alltså dels kände jag mig absolut inte klar med innebandyn, men sen hade jag förra säsongen, den säsongen som blev inställd slutspelet, då hade jag lite mer problem med mitt knä. Och vi gjorde vissa justeringar i försäsongsupplägget där jag sprang lite mindre och körde mer skonsamt för knä och försökte återhämta det efter säsongen. Och det fick egentligen ett bra utfall under säsongen som kom. Så att det var egentligen det som gjorde att då ser jag absolut inga hinder att köra på. Och sen tycker jag det är så jäkla roligt fortfarande. Jag tycker innebandy är... Det är så roligt att spela innebandy. Och det är en av de...
Vad är det som är roligt med innebandy? Tycker är roligt med innebandy. Men vad tycker du är roligt med innebandy?
Ja, men jag tror att så här... Jag är fortfarande liksom en måndag i november... Tycker jag fortfarande är superkul att gå till träningen. Jag ser fortfarande fram emot att gå till träningen. För att det är kul att träna innebandy. Jag tycker det är själva idrotten, själva spelet, själva sporten är otroligt kul att utöva. Det är nog själva liksom grunden att jag har en jäkla passion för idrotten. Sen på det tycker jag såklart att lagidrott, göra någonting ihop, åstadkomma någonting ihop som lag, att känna att man är en bidragande, alltså att man är en individuellt bidragande faktor till ett kollektivt liksom åstadkommande. Det tycker jag är ju, det är också det fina med idrott. Det är generell idrott, men det tycker jag ju brinner jag otroligt mycket för också. Så att det är ju, det är helt underbart. När man tittar tillbaka på det är det så mycket fina stunder man har varit med om liksom, och det är otroligt.
Hur är det att vara lagkapten då?
Ja, men det är jättekul och det är jättenaturligt för mig. Sen är det klart att när jag blev lagkapten var det en ganska... Vi hade ju både Adam Fransson och Gillek som lagkapten innan. Och jag har alltid varit en ledare och jag har alltid varit en informell ledare i vårt lag och alltid sagt vad jag tycker väldigt tidigt. Och varit bidragande i ledarskapet i våran grupp väldigt länge. Men sen jag fick binden så kom jag ihåg att jag tyckte det var lite... Jag fokuserade väldigt mycket på, jag är väldigt ambitiös, jag fokuserade väldigt mycket på att vara perfekt hela tiden. Att fokusera väldigt mycket på att tänka på laget, hur är jag den bästa kaptenen? Och det tog ett tag innan det la sig riktigt för mig hur jag ska göra. För jag märker, jag är så otroligt, som sagt, jag är väldigt ambitiös och är väldigt analytisk. Så det blev nästan att jag tänkte för mycket på hur jag är en bra ledare för gruppen istället istället för att fokusera på men du är också för bra för att tappa bort dig själv i innebandyn. Att då är det bättre du är 100% i din innebandy och 80% i ditt ledarskap, för då kommer ditt ledarskap vara bra. Förstår du vad jag menar? Att det tog ett tag innan jag hittade den balansen, för det är inte värt att jag är en 100% bra ledare om jag blir 20% sämre spelare, för att jag fokuserar på andra saker än mitt spel.
Hur gör man för att klara av det där? För att jag menar, precis som du är inne på, det, man kan ju vara väldigt fokuserad på sitt egna, att man bara tänker jag. Men helt plötsligt då när man är kapten då, så ska man göra massa saker som kanske stör uppladdning, som man måste tänka på andra, hur de mår och tänker och sånt där. Hur får man ihop det här då?
Jag tror dels kring uppladdning och kring liksom hur vi sköter vår verksamhet och så har vi ändå, har vi fler involverade. Alltså det tror jag mycket på, att delegera ledarskap också. Att man ska inte hålla hårt om att du är en ledare liksom, utan det är någonting som ska vara naturligt. Och det finns massa sådana människor i en grupp. Så att jag tror mycket ledarskapsmässigt på att delegera och låta folk växa också. Så vi har ju till exempel andra personer som tar hand om viss uppvärmning, stretching, jag etc. Liksom att låta andra växa också. Det tycker jag är viktigt, att man inte håller tillbaka andra ledare, utan man uppmuntrar till att människor tar för sig. Sen tror jag det har mycket att göra med hur man är som person själv. Alltså hur man är, vem är du? Det är nog väldigt viktigt att du behöver veta hur du är och hur du reagerar och vad är dina styrkor och vad är dina svagheter till exempel. Och liksom, du har fått binden på dig av en anledning, och det kanske inte är för att du ska göra en massa andra grejer eller ta helt plötsligt en massa övrigt ansvar, utan det handlar om att vi tror på dig som person och att det du kommer göra är bra. Jag tror det handlar mycket om hur du är som person. Sen har det varit för mig som har varit involverad i allting, att det har varit ibland, jag vill mycket och så är man involverad i taktik, hur laget mår, boxplay, powerplay, alltså väldigt involverad i mycket. Och det var väl där jag kände att det blev lite mycket av allting, så det handlade mer om att jag behöver hitta en balans i mig själv, i vart jag ska vara liksom, och hur mycket effort jag lägger i olika saker.
Ja, just det.
Så att man inte känner sig otillräcklig.
Jag är lite nyfiken det här med kontrakt. Alltså, hur fungerar det? Alltså, då har du skrivit ett tvåårskontrakt. Vad innebär det? Alltså, jag tänker alla som aldrig har skrivit ett kontrakt, ett elitkontrakt. Alltså, vad är det för delar som det innehåller? Alltså, vad ska du leva upp till? Alltså, vad står det? Ett standardkontrakt eller ett kontrakt som du har? Vilka skyldigheter har du om du börjar med det?
Nej, men det, alltså, skyldigheter brukar vara till exempel att det brukar stå som standardpunkter till exempel att vi ska vara, dels är det liksom, om man pratar ersättningar så kan det vara en lön, det kan vara skor, material, de här bitarna. Sen står det även att vi är skyldiga till vissa policies som kanske klubben har bestämt, som kan vara standardiserade, till exempel som att vi ska vara faddrar 2 gånger per år till liksom ungdomsföreningar. Det kanske står att du ska representera klubbens kläder när du representerar klubben. Det kan vara sådana regler och ramar, att du liksom är en spelare som representerar klubben. Sen är allting såklart inom en rimlig ram, och det finns alltid en Man kan säga så här, eftersom att det inte rör sig om speciellt stora pengar så är det sällan det blir stora tvister, utan alltså Mullsjö som klubb har också en otrolig förståelse för att jag är en privatperson som inte kan leva på min innebandy, så att det finns balansgångar. Det är ett givande och tagande i skyldigheter och rättigheter, om du förstår vad jag menar.
Ja, men finns det några regler vad man får dricka och äta och sådana
nej,
saker?
Nej, det har inte vi i alla fall.
Nej, och
Det är mer kring dricka, äta kan vara mer lagbestämmelser, vad vi själva bestämmer liksom, vad man får regler och ramar kring det. Men inte i kontrakten.
Får man hålla på med någon annan sport?
Det kan stå i kontrakten att man inte får göra det på någon liksom elit. Alltså du får inte hålla på med någon annan idrott utan klubbens godkännande, kan det stå till exempel.
Ja, precis.
Så det är nog mer att de vill ha lite kontroller vad du gör.
Ja. Precis som du skulle hoppa in i fotbollsallsvenskan så kanske någon hade märkt det. Men det finns ju folk som har fuskat med innebandy genom tiderna som har hållit på med fotboll och sånt här. Men då har de kunnat springa lite under radarn här. Men vad är det annars i kontrakt? Om man inte pratar exakta pengar, då är det, kan det vara mat och det kan det vara transport?
Ja, exakt. Det kan det vara. Alltså typ logi och kost som krävs för att utöva idrotten. När vi är på resande fot vid bortamatch tillhandahåller vi den kost och logi som behövs. Liksom.
Men jag tänker ju att du då som har Mullsjö som moderklubb och spelat, alltså måste vara ganska svårt för dig att förhandla och spela svår på något sätt, eller?
Nej, men alltså jag tror jag förhandlar ju med, alltså Jepp Axell är ju liksom, vi har ju blivit goda vänner, alltså vi är ju vänner, men vi har också en affärsmässig relation där vi båda har ett intresse av att vi har en väldigt gemensam respekt för varandra, att vi vet om att jag har heller inga problem med att säga att jag tycker att jag ska ha en bra lön, eller att jag tycker att jag ska vara en av de bäst betalda i laget. Det har jag inga problem med att säga, och det är när jag lägger fram goda argument för det, då förstår han vad jag menar. Men det finns ju också fall där jag har till exempel känt att jag tar den här lönen, men jag kan också, eller liksom att jag har kanske kunnat trycka på lite hårdare vissa gånger, men jag har inte gjort det för att jag vet också att det är viktigt för mig och för Jeppe, för båda oss, vårt intresse är att vi ska få ett så bra lag som möjligt. Så det har ju hänt att jag har sagt, du kan ta lite av min lön till någon annan spelare för att vi ska få ett så bra lag som möjligt. Ja, det är för att härligt. Det är mitt intresse också. Det är ju absolut i mitt intresse. Så det kan man ju tycka att det är osjälviskt, men det är också själviskt, för att jag vill att vi ska få ett så bra lag som möjligt. Det viktigaste är inte för mig att tjäna så mycket pengar jag kan.
Jag tänker vi går tillbaka och ska prata lite om den här säsongen som har varit.
Yes.
Hur ser du på den nu med lite distans?
Alltså en säsong där, klart en speciell säsong. Jag kommer ihåg vi ställde in de två första omgångarna i september i tron om att vi skulle få in publik 1 oktober, till vad det liksom blev var ju ganska, med facit i hand, ganska absurt också liksom. Så att det har varit väldigt speciellt på många sätt. Samtidigt har det varit konstigt nog, man har verkligen vant sig. Alltså det är väldigt konstigt, men man har verkligen vant sig. Det blev som en ny standard, och vi hade ju inte spelat in för publik. Det var ju liksom 2 år sedan vi spelade en slutspelsmatch, så att det var med publik. Så att det har gått väldigt mycket tid emellan. Men för den delen inte sagt att det inte var väldigt, väldigt tråkigt. Men, och sen spelmässigt, säsongen var, vi började bra. Sen hade vi en dipp där efter, vi hade haft corona efter jul där. Som vi förlorade ju 6 av 7 av 8 matcher tror jag, eller 6 av 7 matcher. Och väldigt mycket tuffa matcher, jämna matcher. Vi spelade inte superbra, men heller inte jättedåligt. Det var många av de matcherna som vi med bättre självförtroende, med bättre form, hade kunnat vinna och få dem till vårat håll. Men där och då förtjänade vi verkligen inte det, och det var heller ingen slump att vi fick dem mot oss. Så att det är heller ingen bortförklaring. Men sen så efter det, som egentligen i princip varje år som jag har spelat i Mullsjö, så har vi haft en dipp under säsongerna för att vi ska sen komma tillbaka till att så här, verkligen sluta oss samman. Det här är vad som gäller. Vi är detta. Det här är våran core business, är att jobba hårt och vara ett liksom krigarlag. Sen hade vi, har vi bra spelare i det, absolut. Men, och sen när vi hittade tillbaka till det, tog en fin seger mot Storvreta borta. Så vi verkligen så här, det var ju bara grisinnebandy. Det var ju bara täcka skott. Det är det enda som är viktigt idag. Och fick liksom en träff där, vann. Och sen så vann vi väl de sista 10 matcherna, tror jag. Eller vann ju allt på slutet liksom.
Mm.
Och sen slutspelet. Tufft att gå upp mot Dalen. Alltså det var, jag tyckte det var... Att gå upp mot Dalen här tyckte jag var... När vi fick dem... Eller, för det var de, vi fick dem, vi var 4 och 5 var vi.
Ja, precis.
Nej, men just att när vi fick Dalen... Dalen är det laget som jag har nog utöver... Om man säger Falun Storvreta, så tänker vi oss... Vi lag som har varit där under, så tycker jag att vi har varit det laget som har varit mest konsekvent. Närmast att ta oss liksom hela vägen. Men Dalen är då det laget utöver det som jag tycker är det laget som har lite samma profil som oss i att... Inte massa stjärnor, jobbar stenhårt, alltid liksom, jag alltid respekterar Dalen för deras verksamhet och det de gör. Så det var väldigt, det var lite så, så kände jag lite kring den kvartsfinalserien. Så att det var ändå, det var ganska, det var gött att visa liksom att nej, det är vi som har det här liksom. Mm. Så att det var, men det var svintajt, jättejämnt. Så att det var ju inget liksom, det var inget, men vi, jag tyckte vi visade lite rutin i den matchserien som vi kunde vinna. Och sen semifinalserien är ju, ja, den är ju jämn hela vägen. Lite liknande som vi hade mot Dalen. Vi slår Dalen på rutin, det är jämna matcher hela tiden. Det var liksom någon match stack iväg lite, men det var, då kunde någon match sticka iväg åt andra hållet. Det var otroligt små marginal hela tiden, och framförallt spelmässigt. Och jag, ja, det var, sen hur slutet blir, det är ju slutet kan vi prata om lite senare, men just att det var tyngre i år att åka ut, för jag upplevde att vi var uppenbart mycket spelmässigt närmare Storvreta i år. Att det hade inte varit att alla planeter behöver stå på samma ställe för, eller liksom i Zenit, för att vi skulle vunnit den här, utan vi hade inte skämts ett dugg för att slå dem liksom.
Nej, det var ju verkligen imponerande att se er där i slutspelet. Och under en liten period där så var det nog många som tänkte, oj, kan det bli Mullsjö-Kalmarsund till mig i final? Kan de här uppstickarlagen vända på steken? Och samtidigt så tänker jag att ni hade ju också mått bra av att haft det här stödet av era fans. Det som du var inne på innan, just att ni har ju idrottspublik. Ni, det finns ju andra lag som har lite mer passiv publik. Och ja, de kan ju verkligen få er att lyfta. Så att ja, det var väldigt dramatiskt. Det är väl självklart att vi måste gå in på hur säsongen tog slut också. Det är klart att det är väldigt bittert. Hur upplever du?
Ja, men jag, så här är det, jag upplever väl egentligen, vi kan prata en del om, alltså jag är ju en av, alltså jag försöker ju verkligen, en av mina, jag tar ju ibland domarna rätt mycket till försvar och tycker att det handlar liksom om utbildning, och det handlar om att vi måste komma närmare varandra, att vi måste liksom lära oss av varandra, ni måste förstå oss så att vi kan förstå er, så att vi kan tillsammans bli bättre. Jag gillar inte heller polariseringen som har blivit mellan domare och domarkår eller vad det nu är. Och liksom, jag vill gärna liksom att vi ska komma närmare så att vi kan förstå varandra bättre. Men så som jag ser på den situationen, när jag sa det, jag formulerade mig något sånt här efter. Jag sa så här, alltså han kan blåsa, men han kan inte blåsa. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att absolut, det finns en... Alltså, Det finns en bok som säger att han kan blåsa i det fallet. Men det finns också någonting som jag tycker är fint, att det finns någonting som är idrott. Det finns någonting som inte är en bok. Det finns någonting som är känslor. Det finns någonting som är någonting annat. En dramaturgi liksom. Mm. Alltså det är den som man blir så besviken över. Alltså varje gång en domare, tycker jag, visar att den förstår den där dramaturgin. Det är för mig en domare som sträcker ut handen och säger, vi förstår er spelare. Vi ska leda den här matchen, men vi förstår er spelare. Vi förstår var det kommer ifrån. Och det är den bristen av den känslan. Till exempel efteråt, jag var ju 100% säker. Jag var 100% säker på att domarkåren kommer gå ut och säga, du, sorry. Alltså jag tog den och jag blev alldeles för het på hanen. Jag blev alldeles för het på hanen. Jag gick på intention och den i det här fallet blev fel. Det blev fel. Att det förväntade jag mig. Men jag har inte sett det någonstans. Och det är det att den insikten, alltså det gör ju också att man känner att domarna heller inte vill komma, kanske i det här fallet, närmare oss som är passionerade idrottspersoner. Förstår du vad jag menar? Alltså det är det som är, här måste vi hitta liksom lite common ground i det här. Och där kan jag, alltså jag är jätteöppen för att ta en sån dialog om det skulle vara så. Och jag förstår dem också i vissa fall. Men då måste man också, för det som jag tycker är svårt är att man inte kan äga sina problem. När man inte kan äga sina, vi gör ju misstag hela tiden. Men det kommer vi få höra. Det kommer vi behöva äga. Och det hade jag gärna sett från domare ibland, att man kan, för då är det ju ingen som kan säga någonting. Det är ingen som, äger man sitt problem, äger man sina misstag, som alla gör. Det är ju ingen som säger att ingen domare inte kommer göra fel. Men det tror sjutton att om ingen kan ibland erkänna att det blev fel eller liksom håller sig väldigt långt ut på en kant. Det tror sjutton att det är svårt att sitta och vara diplomatisk på andra sidan.
Ja, nej, men det är ju det som ofta uppstår i den här situationen när den här typen av situationer sker, att det är väldigt vanligt att man hänvisar till en regelparagraf i regelboken och kan slå sig för bröstet och hitta att man har dumt rätt. Det är kanske det mest vanliga svaret man får på en enskild match. Det behöver inte vara en SM-slutspelsmatch, det kan vara en cupmatch i Gothia Cup eller Storvreta Cupen eller vad det nu än är, eller en seriematch i Division 5, som den här diskussionen kan uppstå då. Men jag som innebandyälskare så blir man ju tokig när den här situationen uppstår, och man skulle ju på något sätt önska att det gick att frysa tiden i en minut. Alltså jag säger inte att man ska skapa en panel och sitta och diskutera det, men man önskar ibland att domarna inte är stressade av tiden, att en match webbsänds eller sänds i tv eller vad det nu är, att man faktiskt kan gå och dricka vatten och ställa sig med sin kollega och föra ett samtal om exempelvis den här situationen, och att de tillsammans då kan komma med en bättre lösning då. Ja, jag vet inte riktigt, för jag gjorde väl en ganska uppmärksammat inlägg i anslutning till den här matchen där jag pratade lite om fängelseregler, och då menar jag inte om att allt ska vara tillåtet, men att det finns någon ömsesidig förståelse i avgörande, alltså det är oskrivna regler som inte finns på några papper, som man lär sig av att spela på den här nivån under flera år, att döma på den här nivån, att man vet om när man kommer till den här typen av matcher och situationer, så vet man hur en match ska genomlida.
Ja, och det handlar ju om att ha en, för mig handlar det ju om att man har en förståelse för idrotten. Det handlar ju om att man förstår att man är en del, att liksom, det är inte vi domare, ni är spelare. Vi är en del av en idrott. Vi är en del av en idrott med känslor, med dramatik, med adrenalinpåslag, hela den biten. Och där måste vi ju hitta en, och det som du sa med att man kan ha, alltså det här att man att det här inte, jag är nog ganska tillfreds med att jag vet att sånt här kommer hända, och jag är ganska accepterande med att det får hända, förstår du vad jag menar? Det jag har svårt med, det är när man inte i efterhand med lite eftertanke, inte ens då, nu har jag inte sett någonting, nu kanske jag är fel påläst, men att inte ens då kunna igenkänna eller acknowledge liksom det här problematiken som finns, att inte ens då kunna visa förståelse för, okej, förstå, det är det jag har nog mest problem med, tror jag, att man inte kan stå för riktigt. Då liksom står man ju för i efterhand att nej, vi är inte på er sida. Vi skiter i er. Förstår, alltså det är ju det jag menar, att vi dömer och det är enligt regelboken. Ja, men då vill man ju inte, då vill man ju inte vara en del av att någonting ska bli bättre, tycker jag. Då lyssnar man inte, då är man inte lyhörd. Och det är nog mer det jag har, för det står i hinder, det står i vägen för utveckling. Sen är det ju ganska intressant, för att man pratar fotboll och VAR och det här, det är ju en ständig liksom, det är ju en ännu större grej, men vi är ju bara i lindan av det här. Vi är ju bara i lindan av det här, och jag förstår ju också att domare gör misstag och domare skaffar sig erfarenhet. Jag tycker att vi har väldigt mycket unga domare som håller på att bli bättre. Om man tar det paret till exempel som dömde. Mm. Jag tycker de är skitduktiga och jag tycker de är jättebra. Men det jag har svårt för är när de efteråt fortfarande står på sig i att ingenting har blivit fel. Och då får vi en sån värderingsschism som jag tror att vi har svårt att, eller som jag tycker vi behöver öppna en dialog för, eller i alla fall skapa ett forum för, eller i alla fall liksom sträcka ut en hand till, att hur gör vi för att det ska bli bättre?
Ja. Nej, absolut. Det här domarparet har ju tagit sig till semifinal till den här matchen, för att de har gjort ett jäkligt bra jobb på
absolut.
Den resan fram till dess. Och de kommer säkert fortsätta göra en fantastisk domarkarriär, men det här var det blev inte bra den här gången, och det är alltid det här, det finns någon form av rädsla att man inte vågar ta tur med problem som uppstår i den här situationen. Det är en rädsla som jag ser det, men om vi ska vara lite lösningsorienterade här, vad har vi för lösning? Alltså hur ska vi få saker att bli bättre framöver?
Spelarforum typ. Alltså ett spelar, något typ av spelarfack eller någon typ av spelarforum där vi liksom har representanter, tror jag, med olika syn på saker och ting som kan, och framförallt med en common ground i att man vill att det ska bli bättre. Som kan ha en dialog, det tror jag. Och framförallt, det handlar inte om att, det kan ju handla om att man, det handlar om att få en ökad förståelse för varandra också. Det handlar om att få en ökad förståelse för, ja, men det här är våra utmaningar, ja, men det här är våra utmaningar, ja, men vad kan ni göra bättre, vad kan vi göra bättre. Det handlar inte om att vi ska sitta i varsitt hörn och kasta paj på varandra, utan det handlar om att vad kan vi gemensamt göra för att vi ska se oss båda som ägare till att sporten blir bättre.
Ja, jag tänker också det här att jag kan ju ha fel här nu och säga helt fel här, men många gånger så känns det som att de som sätter sig framför ritbordet är domare, att det är därifrån många delar av hur innebandyn ska utvecklas, att det är de som leder någon form av utveckling och funderingar hur man ska korrigera regler och tolkningar, medan det är ändå utövarna som är den stora mängden i innebandy. Alltså domarna är ju bara en liten del och före detta domare, medan du då representerar ju 120 000 spelare i Sverige då som spelar, och du spelar på den här höga nivån där det är högt tempo och det smäller, och det är väl klart att du och flera andra skulle vilja ha jättemycket bra åsikter att tillföra ett sånt forum, tänker jag.
Ja, jag tror det i alla fall. Jag hoppas att vi kommer dit. Och jag säger det till Ola, nej, Ola Skog. Är det Ola som är...
Ola är en person och Daniel Skog.
Daniel, förlåt. Ja. Det var Ola och Skog som dömde ihop.
Ja, precis. Ja,
nej, men Daniel är ju Nyhetssalen ibland, och jag har sagt det till honom några gånger liksom, att om det är någonting, vi pratar en del Men just att jag erbjuder mig alltid om det skulle vara någonting, om det skulle vara någonting han vill bolla med mig. Jag har inte fått någonting än, men jag har ändå öppnat dörren för att vara lyhörd. Och jag hoppas att jag hoppas att det är en dialog som i alla fall kan komma mellan spelare och domarbas i alla fall. Mm. Och det handlar ju mer om också att vi ska få känna oss hörda. Alltså det handlar ju också om att vi bara ska få liksom, okej, okay, sen om de gör exakt som vi säger, nej, det behöver inte vara att de gör exakt som vi säger, för det hade ju inte funkat heller, utan det ska ju vara en balans mellan de här parterna. Mm. Men just att det finns en lyhördhet och ett intresse av att ändå gemensamt komma framåt. Det är nog det som jag tror behövs till nu.
Precis. Jag tänker på de två SM-finalerna som spelades i Gävle, damfinalen och sen herrfinalen. Det blev faktiskt inte en enda utvisning på någon av matcherna, och det var ju en annan typ av innebandy på en, eller det blir ofta det på de här finalerna, att domarna tar mindre utvisningar och lagen förstår spelreglerna. Men semifinalen kan det ju vara ett annorlunda läge, om man säger så då. Och ja, att ta en utvisning för fördröjande av spelet, eller att man drar bort det, att en boll rullar iväg i ett sånt.
Om man säger så här, ta den här kontexten av att det ska tilläggas att vi hade ju ett match 2 tror jag det var på hemmaplan för oss. Då hade vi ju ett exakt samma läge, fast vi hade powerplay. Och jag skulle ta bollen och Tobbe Gustafsson fick ett frislag mot sig. Och jag skulle springa och ta bollen. Då föser han ner den till vårat bås. Och vi står och skriker, hallå, det borde vara någonting. Domaren bara, nej, inget sånt trams nu. För att då hade det blivit 5-3. Okej, vi köper det bara vidare. Liksom. Det är inget vi lägger en sekund på. Men hade det här varit, lägg kontexten att, om man pratar spelförståelse. Lägg kontexten att det här hade varit i sadden. Och Tobias Gustafsson skulle lägga upp bollen på ett farligt skottläge. Och Karlsson petar undan bollen. Då är den helt annan. Alltså det är då det blir en helt annan för mig. Att om det hade varit att Karlsson petar undan bollen i ett läge där det förhindrar ett friläge eller en målchans. Det är så här, nej, då har man inget val som domare. Men det är ju det som inte fanns i det här fallet. Utan nu ser man så otroligt isolerat på själva händelsen. Och det spelar ingen roll vart det är. Men det gör det.
Och i det här fallet så rullar ju bollen inte heller ifrån motståndaren. Alltså i ett jobbigt läge. Alla har ju varit med om när någon i ens egna lag har rullat ner den i fel hörna eller långt ifrån där alla befinner sig, och då
och får båda man lagen byter.
Ja, precis, och då får man ju en helt annan effekt här. Ja. Nu så rullas den mot målvakten som stoppar den med foten, så att avståndsmässigt så är det 2 meter som bollen förflyttas, och det var ingen skada skedd, så att det var ett riktigt riktigt stolpskott. Och sen så blir ju det otroligt mer frustrerande när ni befinner er i den här bubblan av drömmen att nå ett steg längre och nå final och vinna, och då blir det ännu mer frustrerande.
Ja, såklart.
Ja, så är det. För 5 år sedan så gick din pappa plötsligt bort. Vad var det som hände då?
Det var i slutet på juli. Det var egentligen min mamma som ringde upp och bara sa att pappa hade gått bort. Och då hade han fått en hjärtattack. Där de hade haft, han hade pratat i telefon med en vän. Och sen hade han liksom börjat sluddra lite på orden, och då hade den här personen i telefonen märkt att han var medvetslös. Och han hade ringt dit ambulans, och då de var där på 8 minuter tror jag, och då var han helt livlös. Så han hade ju 2 stora proppar i artärer i hjärtat.
Aj.
Så det var väldigt så, blixt från en klar himmel typ.
Ja, vad var du, 24 ungefär då?
Precis.
Hur har det påverkat dig?
Det har väl påverkat mig att man inte tar något. Alltså jag kände så, jag och mina föräldrar skildes när jag var 15. Så att jag har inte bott med min pappa sedan jag var 15. Men han har alltid varit liksom en. Ja, men han har alltid varit en. ja, men en förebild på många sätt. Han var, ja, men det största perspektivet är, tror jag, att man är tacksam, att man får perspektiv. Man får perspektiv och är tacksam, och att man inte tar någonting för givet, och att man tar hand om sina relationer, man lägger energi på rätt ställen och inte tar någonting för givet, framförallt, skulle jag säga.
Nej.
Det kan gå fort och det kan komma från ingenstans.
Mm. Var det någonting du aldrig hann säga till honom?
Nej, men det var väl alltså det som gjorde mest ont, kommer jag ihåg, det var ju att det är att han inte får vara med och uppleva saker med mig. Alltså det är nog det som gör, jag hade nog inget speciellt så att säga till honom. Vi hade en bra relation, men snarare det som är mest ledsamt är väl att man känner att den här personen inte kommer vara med och uppleva kanske ens första barn, eller när man gifter sig, eller de här stunderna, eller till exempel han tittade ju alltid på innebandyn och tyckte det var otroligt kul. Jag vet att han var väldigt, väldigt stolt över det. Så att det här, de stunderna är ju det man tycker är jobbigast liksom. Och det är då man blir mest känslosam, när man blir varse om att det här kommer nog hända i min framtid, och min pappa kommer inte vara där med mig när man, de här stora stunderna. Så att det är nog det som är, det är väl det som är jobbigast.
Ja. Har ju liknande erfarenheter. Min pappa gick bort när jag var 27 år. Och ja, jag har ju upplevt några av de här sakerna. Gift mig, fått barn. Och ja, tyvärr är det ju faktiskt... det var ju farsan man skulle ringa och berätta att du ska bli farfar och de här bitarna. Att man aldrig fick berätta det. Ja. Men... sen var det väl också den här tomheten som jag kände, att det där samtalet efter en bortamatch kom aldrig, där farsan ringde och frågade hur det har gått för just mig gärna då. Så att, men samtidigt så kan man väl ha kvar de här positiva sakerna på huvudet, och så är personen med en ändå på något sätt.
Ja, verkligen. Och jag som är väldigt, väldigt självreflekterande som person, märker ju också hur mycket saker som kommer från honom i min person och min personlighet liksom. Så att det är väl sånt man, det är väl då att tacka för de där sakerna är väl det man kanske hade velat säga liksom, att man hade velat berätta för honom liksom vilka, och framförallt vilka uppoffringar man gjorde som barn, att vi hade det jättebra liksom, och uppoffringar föräldrar gjorde när man var liten liksom, att tacka för dem är väl det man skulle vilja säga.
Jag tänker, vi går över till sportsligt här efter sånt här tufft samtal. Höjdpunkter under karriären, vad skulle du säga att det har varit? Jag menar, du har ju spelat för Sverige, och du har spelat massa år med Mullsjö. Men om vi börjar med klubblaget, vad har varit höjdpunkterna än så länge?
Jag tror liksom att den bästa känslan kring idrott som jag har upplevt, det är ju liksom att få vinna jämna slutspelsmatcher i Nyhemshallen. Det är ju den överlägset största känslan man kan uppnå liksom. Sen den specifikt största tror jag var när, antingen så var det när jag fick avgöra en semifinal mot Storvreta och kvitterade till 2-2 i matcher i sadden med 20 sekunder kvar. Det var kanske den personligen största liksom, euforin när man fick vara i centrum så att säga. Men annars så tror jag jag har ett skarpt minne från första slutspelsmatchen. Vi spelade i klubbens historia. Vi skulle möta Storvreta hemma. De hade valt oss. Då hade man dubbelmöte match 2 och 3. Så att även om vi hade bortaplansfördel, så spelade vi hemma första matchen då. Eller vi hade inte hemmaplansfördel, men spelade första matchen hemma. Och jag kommer ihåg, det var ju verkligen David mot Goliath. Och de hade massa SM-guld och liksom alla, hur mycket stjärnor som helst. Men vi hade också fått ihop det bra. Hill hade tagit oss till nästa steg. Vi hade börjat bli bra på kriga och bra på försvara liksom. Och så kommer jag ihåg att vi vände matchen i slutet och vann med 4-3. Och Jimmy Pettersson gjorde väl två snabba mål i slutet, tror jag. Och då kom jag ihåg liksom att när vi kom ut från nedjogget från, alltså, eller vi kom ut och skulle jogga ner och det var lite intervjuer och så efteråt. Och då kom jag ihåg, och tv var där, och då kom jag liksom ihåg att då stod ju typ alla på läktaren kvar och bara applåderade när vi, du vet, första gången ska hålla oss i bubblan, att inte visa några känslor, det här är bara en match liksom, och vi ska vara coola som att det här bara är en match. Men då kom jag ihåg liksom hur när vi joggade ner där, hur man tyckte att shit vad häftigt det här var liksom, och vad det här ändå berörde någonting, både mig och de personerna vi hade på läktaren. Och det var ju en otroligt härlig slutspelsserie där vi hade både 2-0 och 3-1, men de lyckades vända där och vann i sadden i sjunde avgörandet på bortaplan.
Jag tänker landslaget, jag menar att först komma med i landslaget måste ju vara helt fantastiskt, men sen är det ju ett jobb som ska göras att man också ska bli en del av det under en längre period. Vad kan du berätta, hur har det varit för dig?
Nej, men det var just efter detta slutspelet, det här då tror jag var 21 år, tror jag att det var 2013 eller något sånt där, 22. Det var ju då som det var ju då jag fick göra min landslagsdebut efter det. Och jag kommer ihåg ganska väl att jag till en början första 3-4 åren, jag var en spelare som var med Jan-Erik Vara och Uffe då, att jag var ju med rätt ofta, men och lite, men ibland inte med, men så var man med igen, och så att jag kände mig en av de spelarna som var med i landslaget hyfsat kontinuerligt, men jag var inte en del av landslaget. Jag var inte en del av kärnan, att hade de, jag visste, jag var ganska medveten om att skulle de plocka en VM-trupp nu idag så skulle jag inte vara med en del av det. Och jag tror det hade mycket att göra med att jag i landslaget hade jag svårt att prestera. Jag hade svårt att känna mig fri. Jag hade svårt att känna mig. Jag blev att man så här ville vara bra, man kramar någonting, man har ett mentalt liksom, man har något mentalt hängande över sig, som att man kände inte heller att man hade tilliten hos staben kanske. Man kände att man inte fick kanske den miljön som man behövde vara. Sen har jag också full förståelse för att landslaget handlar också om att så här, du kan ju spela bra i SSL och få chansen i landslaget. Sen är det vad gör du med landslaget som gör om du är en etablerad spelare eller inte. Du behöver inte vara en dominant i SSL för att vara en etablerad landslagsspelare. Utan det handlar om vad du gör när du väl är där och hur väl du fyller den rollen. Och jag är en person som behöver ganska mycket trygghet för att kunna prestera. Jag armbågar mig inte fram på det sättet. Utan jag behöver lite mer kontinuitet för att hitta min trygghet, men då kan jag sen börja vara bra över tid. Så att de första åren var ganska tuffa. Och jag, du vet, när man var på läger, man kände att nu måste jag göra en bra träning, för annars kommer det inte bli bra. Och så gjorde man en dålig träning, då måste man göra en jättebra träning och helst sticka ut lite för att man ska få uppmärksamhet eller få liksom känna att man är värd att vara där. Så att det var ganska... Det var inte så kul att spela landslaget då, om du förstår vad jag menar. Att jag var där och man var stolt över det, men man tyckte inte att det var... Man njöt inte av att vara där. Och sen när... Efter att jag fick spela mitt första VM som jag var med som reserv. Sen är det alltid häftigt att få vara med, absolut. Men jag kände fortfarande inte som en del av laget. Mm. Men sen när Hill fick ta över, då visade han tydligt att du är en av de spelarna jag kommer tro på. Mm. Och fick spela i en jättebra miljö. Och kände ju själv att jag fyllde ut kostymen. För förstå mig rätt, att i den tidiga delen av min landslagskarriär, jag tyckte inte heller att jag förtjänade mer utefter vad jag presterade. Om ni förstår mig, att jag förklarar bara hur jag fungerar. Men där när jag fick mer förtroende av Hill, då tyckte jag också att jag visade att jag fyller platsen och att jag började prestera mycket, mycket bättre innebandy efter det. Så det var ju en häftig resa att få vara med en hel VM-resa där man kunde känna, liksom redan från året efter VM så kunde jag känna att jag kommer spela VM om 2 år. Om förutsatt att inget händer. Och den känslan hade jag ju absolut inte haft innan.
Nej, men det måste vara en härlig och stimulerande känsla att ha. Mm. Jag tyckte det var intressant det du beskrev, just det här med att komma in när man inte är säker på sin plats i hierarkin där. Och vilka utmaningar det är på en vanlig enskild träning. För då har du också personer på de här träningarna som har den känslan som du fick sen, att nu har vi x antal pass och jag är etablerad, och så kommer den här killen från Mullsjö och ska vara så jäkla duktig och på tårna. Alltså det måste vara en väldigt svår situation för många, kan jag tänka mig.
Sen är det ju en svår om man säger så här, det handlar ju om ett förtroendekapital. Det handlar om hur olika spelare i en klubb, alltså i ett landslag, kanske har olika förtroendekapital. Och sen problemet som kanske jag hade, det var ju att sen är det så att i landslaget, det handlar ju väldigt mycket om att fylla tröjan. Alltså det handlar om att du behöver inte vara outstanding i landslaget för att vara en riktigt gedigen landslagsspelare som gör bra ifrån dig. Problemet har ju varit att det svåra för mig var ju att min spelstil är ju inte bara att spela sarg upp och att vara en hårt arbetande back. Jag vill ju vara det också, men mina kvaliteter sitter ju också lite mer kreativitet. Så att det var ju den delen, den offensiva kreativiteten, som kanske inte riktigt kom loss. Om du förstår mig där. Som är en av anledningarna till att jag är där. Och det var det, så att det finns ju vissa spelare som kan komma in och som kanske är lite mer rollspelare i att vara fysiska, spela hårt, spela rakt, springa mycket, hela den biten. De förväntas det heller inte att det ska vara samma kreativitet kring. Så det är ju väldigt olika vad det gäller roller också. Och där hade jag kanske lite, jag ska inte säga svårare, men med min kombination med min personlighet och att jag, hur jag tar mig fram och min roll som jag skulle ha, gjorde det lite svårare för mig att tränga igenom, kan man säga.
Mm. Sen tänker jag också att det kan vara saker som vilken klubb man spelar för, alltså det kan också påverka hela bilden. Alltså, är du ett lag som alltid åker ut i kvartsfinal eller till och med missar slutspel eller är långt ifrån SM-finalen i Globen, så kan ju det också ligga dig till last i någon situation, kan jag tänka mig. Alltså, jag kan tänka mig att man som spelare är orolig också hur det går för laget som man spelar i normalt. Alltså, det är viktigt att vi tar att vi går till semifinal. För annars kanske det är någon annan som tar min
jag tror så här, att hur långt man går i slutspel tror jag är mindre viktigt, utan jag tror att det en landslagsstab kanske tittar mer på är till exempel, okej, har den här personen spelat slutspel överhuvudtaget? Har den blivit testad i den här miljön? Vet vi vad den klarar av i den här miljön? Det tror jag kan vara en grej. Men sen tror jag, om man pratar landslagsverksamhet, är det som jag har upp, som vad min bild är, att det handlar otroligt mycket om vad du gör när du är på lägren, när du är med alla de bästa. Att vad gör du då? Att det var ju flera gånger som man har suttit utifrån och inte gjort en landskamp, eller folk säger liksom, varför är Joel Kanebjörk i landslaget när han inte alls stod ut i AIK eller vad det kunde vara, och så kommer jag in utifrån och kommer in i landslaget och jag ser på 10 minuter att aha, nu vet jag exakt vad fan är. Nu vet jag precis vad fan är. Och tycker själv att han är helt gjuten. Han har ett sånt förtroendekapital. Sen kan det kan vara stretchat åt olika håll. Jag förstår båda sidor. Men det handlar så otroligt mycket om vad du gör när du väl är där. Och hur du klarar av den miljön. Det finns ju de som kan göra. Om vi tar som exempel, Max Wahlgren är ju en klockren. Eller vi tar som exempel så här. VM i Prag till exempel. Inte VM i Prag. Nej, men när det kommer tryck utifrån att någon gör mycket poäng i SSL till exempel. Så här, det är inte samma sak sen när du möter Finland, eller det är inte samma sak när du sen möter alla de bästa spelarna i SSL på en landslagsträning. Då behöver du ha så mycket andra bitar. Och där kan jag till exempel tycka att vissa spelare som spelar i landslaget, om man tar en sån som Galante till exempel, där, han tror ju nu, det här är bara min bild i alla fall, men jag tror att en missuppfattning kring honom är att han är en skytt som bara gör en massa mål. Så kommer man till landslaget, nej, ledare, tränar jättehårt, rör sig jättemycket, jättedisciplinerad, kämpar alltid, vill vinna. Alltså, han är en spelare som folk tror bara därför att han gör massa mål. Absolut, det är en av uppgifterna. Men det finns också massa andra som gör en massa mål, men inte ens fått att göra en landskamp. Så att han har ju mycket andra kvaliteter som inte kräddas, som faktiskt är en nödvändighet för att vara på den nivån.
Mm. Men om man gör, vill säga, 80 poäng i SSL, har man inte en friplåt till landslaget då, eller? Eller borde man inte ha det?
Det beror på om de som gör 79, 78 och 76 som är. Nej, men det Jag är inte av den åsikten att det är ett liknande tecken. Alltså för då tycker jag att det finns för mycket i hur man bygger ett lag. Men sen är det upp till varje, det är upp till varje tränare och varje liksom, det är mycket om och men. Och det finns, det går att vrida på, vända på det mycket. Men att spela landslaget är, till exempel, om man tar som exempel min egen resa. När jag var liten, jag var ju liksom talang och jätteduktig och en bollbegåvning. Men jag gillar ju inte att träna. Det var inte förrän jag var 21 år gammal som jag fattade att just det, om jag vill bli, för jag hade en väldigt stor ambition alltid. Jag har varit lite lat, men jag har alltid haft en stor ambition. Men då var det ju så här, okej, men om jag ens ska få vara på planen, jag vill ju vara den backen som spelar sista 3 minuterna. Jag vill ju vara den som spelar mycket. Jag vill ju vara, om jag ska spela i landslaget och spela en VM-turnering, ja men då måste jag ju vara bra tränad. Alltså då har jag ju inget val i att, du kan inte bara säga, men jag vill spela när i slutet. Ja, men du är inte till bra tränare. Då kommer du inte ens få vara på planen. Hur ska du då kunna avgöra matcher om du inte kan få vara på planen? Så att jag, alltså om man kopplar till typ träning, så lärde jag ju mig då, liksom, jag var ju 21 år gammal. Jag hade gjort 2 SSL-säsonger innan jag lärde mig det.
Ja. Jag tänker på SM-finalen och Emil Johansson spelar ju ganska många minuter. Och det, så min fråga är, alltså, hur många mer minuter skulle de bästa spelarna i varje enskilt SSL-lag kunna spela, tänker du? Jag tänker på backar då, bland annat. Skulle ni kunna spela på 3 backar mer än vad ni gör? Alltså, skulle ni kunna vara ännu mer hänsynslösa i vissa delar av?
Jo, det är klart. Det skulle man nog kunna vara. Det är svårt, jag tror det är svårt att, ja, alltså absolut, alltså det är ju, om man pratar, tar Emil som exempel, så är ju han ett, liksom ett, alltså orkar springa hur mycket som helst, då är ju liksom en exceptionellt bra innebandyspelare liksom, så att det är klart att de coachar honom väldigt hårt. Sen handlar det också om hur man, vad man har för match, alltså hur, vad det är för matchbild och vad det är mycket powerplay, boxplay, är det liksom. Det handlar nog lite om matchbild också. Men jag tror absolut att det finns utrymme, tror jag, för liksom lite mer aktiv coaching. Förstår man? För mig är ju det en aktiv coaching. Att så här, jag vill ha den här spelaren på banan. Det är det som handlar om.
Ja, men i det här fallet handlar ju, eller det vanliga är ju att det blir en skada. Så att coacherna tvingas till de här drastiska, men jag kanske känner i vissa lägen att man inte gör de här drastiska sakerna, eller kanske handlar det också om att man inte vill slita ut er så, eller vad?
Det kan, jag vet till exempel, det kan ju också ha att göra med att man kanske inte alltid gör det initialt för att spelare ska ha mer energi i slutet av matchen också. Det kan ju vara ett styrmedel också, att nu vet jag, nu är det ju en final och Emil spelade skitmycket, men då finns det också ingen återvändo. Alltså det finns ju liksom, finns inget vidare. Det är klart att spelar du en lång slutspelserie, så är det ju, alltså spelar du en lång slutspelserie, så är det klart att, om man tar som exempel, jag som spelar mycket powerplay, boxplay till exempel, och lite mer i 6 mot 5 och de här grejerna. Nu spelar inte jag lika mycket nu som jag kanske gjorde för några år sedan, men en match som är jämn för mig, en slutspelsmatch som är jämn, den sliter ju mer på mig, för att då vet jag att jag kommer få spela mycket mer minuter i slutet av matchen. Ja. Medan som jag, om vi vinner en slutspelsmatch mot Dalen, säger vi kvartsfinal till exempel, och vi vinner i sanden, då kommer den matchen slita på mig mer än om vi vinner med 4-5 bollar. För då kan vi hålla oss mer fysiskt, spara oss lite, om du förstår vad jag menar, framåt. Mm. Så att det är nog mer ett kapital man använder, för att man använder det så sent som möjligt. Man använder det när man behöver det och så sent som möjligt. Vilket Falun gjorde då med. Sen är det klart det handlar om vad det för backuppsättning, vad det för spelartyper. Det är många olika faktorer, men det handlar ju om att maxa sina spelare i rätt läge. Det är ju det någonstans bottnar ur i.
Ja. Hur ser säsongsplaneringen ut för er? När kommer ni sätta igång säsongen på allvar? Alltså, när går ni inomhus? Ni kör ju givetvis sommarträning och hela den här biten, men när drar ni igång?
Vecka 31. Så augusti. Början av augusti brukar vi alltid gå in i hall då. Då kan man säga att försäsongen börjar i hallen.
Ja.
Så där kör vi. Därifrån är det liksom då är det fullt innebandyblås liksom med försäsongsmatcher och hela den biten. Så att det där blir liksom startskottet, kan man säga. Eller ja, det har ju redan gått med försäsongen och det, men om man pratar, där blir det nytänning, då kommer vi tillbaka från vår individuella egenträning och sen blir det fullt fokus på innebandyn där.
Mm. Är det någon skillnad på var du befinner dig mentalt nu med säsongen om man tar ett år tillbaka i tiden jämfört med i år? För nu vet du antagligen om att det kommer bli en säsong och ni kommer spela och det kommer starta på en förutbestämd tid. Jag menar, förra året så blev du framskjutet och det var massa frågetecken. Mm. Hur tänker du på säsongen?
Ja, men det är väl klart. Alltså jag är en person som när jag gör någonting så är jag väldigt så här, väldigt hängiven i det, och att när jag tränar just nu är jag liksom fokuserad på att göra min försäsongsträning så bra som möjligt för att förbereda mig så bra som möjligt till när vi går in i hall. Men jag är också en person som är i behov av att inte tänka så mycket framåt, förstår man, att nu sitter jag här med dig, men jag förklarar också att här, jag tänker inte så mycket på det där framme, för att jag behöver också, för att säsongen är lång, och mentalt så behöver jag slappna av, mentalt behöver jag fokusera på annat. Jag gör mina träningspass, men sen vill jag också tänka på att vara med min sambo, mina vänner, göra det här, att ventilera liksom andra saker. Så att just nu är jag inte riktigt samma så här. Jag är liksom inte, men när man var yngre, man säger när man var 20, 21, 22, 23, då var man ju inne i innebandyn och i säsongen hela tiden. Det var liksom en pågående process. Det var bara innebandy. Medan det har förändrats lite. Och jag känner att jag har ett större behov av att slappna av och tänka på annat. Men med det sagt så är det klart att det ska bli... Man ser ju fram emot att ha lite publik. Och jag kommer ihåg när vi satt här förra året så var det så, ja, det blir publik när vi sätter igång. Det är inga problem liksom. Så här, och sen så blev det ju som det blev. Men det är klart att man är sjukt taggad på att det ska bli... Alltså i augusti då kommer ju alltid suget tillbaka. Man vet ju att man är så sjukt sugen. Det kliar lite i fingrarna.
Härligt. Bra, Kasper. Jag tycker att vi tar det här avsnittet i mål här nu. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.